Välkomna till samtidigt fredagen den 18 mars. Jag heter Erik Dahlin, jag är programledare i vanlig ordning. Med mig har jag Dick Eriksson, välkommen.
Tackar.
Linus Bylund är fortfarande coronasjuk, precis som han var för 2 timmar sedan när vi spelade in onsdagsavsnittet. Men vi kan istället glädjande meddela att vi har en gästspecial här med Björn Söder. Hjärtligt välkommen.
Tack så mycket.
I och med din medverkan idag så har vi faktiskt haft med samtliga medlemmar av De Fyras gäng i podden. Du var sist ut här bland alla. Och de andra tre är ju såklart då Mattias Karlsson, Richard Jomshof och Jimmy Åkesson. Och för att lyssnarna ska få lite perspektiv, tidsperspektiv, så och vilka som har varit liksom med allra längst i politiken som förtroendevald, så kan väl du berätta, det var 2 i det här gänget som blev förtroendevalda redan 1998, eller hur?
Det stämmer, ja. Jag och Jimmy Åkesson, han i Sölvesborg och jag i Hör.
Ja, det är ju väldigt länge sedan. Berätta lite mer. Hade ni några, du sa innan här att det var några som hade förhoppningar på att ni skulle komma in i riksdagen. Men,
vi hade en valvaka i Hör på, jag tror det, lokalen hette Solrosen. Och det var folk från, ja, Jimmy var ju där och sen jag ställde upp i Hör och andra representanter från Hör. Men det var också, vill jag minnas, folk från Malmö som hade kommit dit och ja, och så hade vi en valvaka där och folk gemen var ju väldigt besvikna när valresultatet presenterades. För dels hade vi missat mandaten i Malmö, så Malmögänget var jätteledsna över det. Och sen hade vi inte kommit in i riksdagen och varken jag eller Jimmy hade väl egentligen trott att vi skulle göra det rent realistiskt så. Men vi var ju desto gladare därför att Jimmy hade fått ett mandat i Sölvesborg och jag fått ett mandat i Hör. Så att vi var väl de enda 2 förutom de andra som var från Hör också som skålade liksom och gladdes över valresultatet trots allt.
Hur blev ni mottagna i respektive kommunfullmäktige på den tiden?
Jag Hör var ju den kommun där vi kom in allra först 1991 redan. Aha. Så det var ju då tredje valet som vi behöll platserna dessutom utöka. Så där hade ju Sverigedemokraterna varit med ganska länge i politiken och jag hade ju en mentor som hette Anders Westergren som redan satt i fullmäktige då och som jag kunde luta mig mycket mot när det gällde ja, hur det gick till i kommunfullmäktige och så vidare. Jimmy var ju helt första Sverigedemokraten i Sölvesborg, så där kanske det var lite jobbigare och det var helt nytt, men för någon annan så var det inte så några större problem.
Mm. Mm. När jag tittat på Sverigedemokraternas historia är ju omtvistad, många försöker dra massa konstiga slutsatser, men när jag har tittat på det hela så har jag ju följt pengarna som det heter på amerikanska i amerikanska sammanhang, och då upptäcker jag att den första gången där det fanns riktigt med pengar så att man kunde skicka ut riksdagsvalsedeln till hela landets alla hushåll var 2002, har för mig, i samarbete med då Skånes väl, som ju var ett regional sammanslutning av alla Skånes lokalpartier så att säga. Så de skickade ut kommunvalsedeln och då fick ni skicka ut riksdagsvalsedeln för Sverigedemokraterna. Och det var ju då det blev över en procent. Och då jag ser ju det mera som partiets riktiga rötter så att säga, när det började bli en organisation på riktigt så att säga med fungerande apparat, så är det en rätt uppfattning?
Jo, men alltså 2002 var ju ett stort trendbrott i partiet. Som du säger, det här avtalet vi fick till stånd med Skånes väl, och det skrev vi på. Jag fick åka över till, och kom ihåg att Skånes väl hade någon konferens i Marielyst utanför Helsingör. Så jag åkte över där och träffade dem och så skrev vi på det här avtalet som innebar att vi ställde inte upp i landstingsvalet. Det gjorde då Skånes väl och sen delade vi upp kommunerna mellan oss kan man säga, där vi, eller rättare sagt där vi ställde upp, där fanns ju oftast då inte ett lokalt parti och så att vi konkurrerade inte. Och sen fick vi då pengar så att vi kunde göra, jag kommer inte ihåg om det var rikstäckande eller om det var nog bara Skåne som vi gjorde ett utskick i till alla hushåll. Men där de utmanar sina väljare att rösta på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet och vi utmanar våra väljare då att rösta på Skånes väl i landstingsvalet. Men det gjorde ju att vi kunde nå över den här 1%. Mm. Och då innebar det ju att man fick gratis valsedlar eller utlagda valsedlar. För det är ju dilemmat med nystartade partier att man ska köra runt och lägga ut valsedlar själva. Jag har gjort det i valet både 98 och 2002, sista vallokalerna. Man är på första vallokalerna när man öppnar på morgonen och sen lägger man ut valsedlar den sista vallokalen precis innan de stänger. Och det är ju liksom, man har ju missat hela dagen där då. Mm. Så att det är ju jättetung uppförsbacke för ett nytt parti.
Mm.
Men där blev ju ett trendbrott kan man säga för partiet. Och där vi verkligen växte. Man kan säga, 2002 var genombrottet i södra Sverige kommunalt. Mm. Vi vann en massa kommunala mandat.
Precis, för att det är ju, när man diskuterar partier då tycker jag då måste det vara ett parti. För att när jag tittade på de här, det kring när det första partiprogrammet togs då, 88 så att säga, det jag ser då det är ju en lös sammansättning av väldigt aparta personer som liksom, där jag tycker inte det är en organisation av det jag kan se, utan det är ju lösa personer och man har röstat om ett partiprogram och det är det ju ingen som har kritiserat. Det finns ingen kontroversiellt eller utanför ramarna så att säga i det partiprogrammet, och det är ju bara det som är partiet, det är ju det som står i partiprogrammet, så jag tycker inte det finns särskilt mycket att bråka om.
Nej, men det är klart, våra motståndare har ju ett narrativ som de måste upprätthålla om Sverigedemokraterna och hur vi bildades och vilka som bildade och så här. Och det stämmer inte till helt och hållet. Jag har ju tittat själv i gamla protokoll och vårt arkiv och sett att det är mycket lögner som blandas med halvsanningar och så vidare. Och det som du säger, partiprogrammet det första var från 1989 till och med. Mm. Faktiskt året efter vi bildades som det kom. Och det är ju egentligen inte kontroversiellt överhuvudtaget. Det är ungefär, när jag var ute och föreläser om ideologi, brukar jag säga att Vi har liksom inte ändrat oss ideologiskt, utan det går en röd linje. Det enda vi famlade efter i många, många år var ju en etikett. Och till sist hittade vi den här socialkonservativa etiketten som är helt enkelt att vi har hittat hem.
Mm.
Sen fanns det en period i början av 90-talet när partiprogrammet radikaliserades lite. Man hade förespråkat dödsstraff, man förespråkade förstatligandet och bankväsendet och så vidare. Det fanns en liten radikaliseringsprocess eller en tid där då som sen lyckades upp 96 eller ja, 99 kan man egentligen säga vid ett extra riksdagsmöte när dödsstraffskravet togs bort och så vidare. Så att jag skulle också säga där att början 2000-talet, det parti som växte fram från 2000-talet framförallt 2002 är ju definitivt inte detsamma som det var på 90-talet.
Nej precis, det är ju liksom det här jag tycker så många brister i respekt för vad som är demokrati. Det är det man fattar gemensamt beslut om. Va? Sen kan det finnas svansar och konstiga människor runt
absolut,
omkring.
Absolut, det har det ju funnits gott om. Och det är ju ingen som förnekar det heller.
Nej, precis. Men det är liksom att de är ju inte det som identifierar vad partiet är.
Nej.
Får jag som programledare bryta in där,
ja,
med tanke på att du har en tidsram här?
Just det!
Ja. Nej, men vi vill gärna prata lite NATO med dig, för det är en aktuell fråga och du är väl en av de mer insatta i partiet om den frågan. Förresten, var sitter du, i vilket utskott sitter du i riksdagen?
I utrikesutskottet.
Ja, och är det där man behandlar den frågan?
Ja, det är det ju från internationella avtal och så vidare. Sen sitter jag också som supplang i försvarsutskottet.
Just det. Ja,
som men också det har lite bäring i. Och det brukar ju vara så i utrikesutskottet, eller i riksdagen, att när det är såna här saker som berör både utrikes och försvar så brukar man ibland skapa ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott som behandlar de här frågorna. Det kan vara så till exempel några internationella insatser och så vidare.
Mm, intressant. Men Dick, vill du börja ställa första frågan där då?
Ja, precis. Mm. Det är inte nu faktiskt. Det var ju 2020 som Sverigedemokraterna röstade för NATO-option. Kan du beskriva vad tanken var bakom det?
Ja, om man tittar så här, sen 90-talet har ju Finland haft en NATO-option i sin säkerhetspolitik. Den innebär ju att de, dels en tydlig signal till omvärlden att Finland själva beslutar om sin säkerhetspolitik och de vägval de gör. Och också ger ett mandat att de när som helst kan skicka in en medlemsansökan till NATO. Och för vår del så innebar det dels att vi, för vi har ju hela tiden strävat efter att skapa ett defensivt försvarsförbund med Finland och intensifiera våra kontakter och samarbeten med Finland ännu mer. Vi är på god väg, men vi vill göra ännu mer. Och då tyckte vi att man harmoniserar vår säkerhetspolitik, att den likalydande i båda länderna underlättar också framtida samarbete. Plus att vi också tyckte att det var en bra signal att skicka till omvärlden om att vi gör våra egna vägval här och det är ingen annan som ska påverka oss. Och sen ska man också ska man inte heller sopa under mattan att det är också klart underlättar i vårt närmande till andra eventuella samarbetspartner efter valet.
Mm. Ja, just det.
Vi har en likalydande syn på saker och ting.
Mm, precis. För det har ju blivit nu aktualiserat då i samband med det här ryska anfallskriget mot Ukraina att det allt jag har hört är just det att vi behöver inte vara med, vi ska vara alliansfria så att säga och men om någonting händer så kommer våra grannar till vår hjälp har det ju hetat också i det officiella sammanhanget, men nu blir det ju tydligt här att Ukraina har ju samma position så att säga utanför olika allianser. Och då visar ju sig det att det blir ingen hjälp, i alla fall inte organiserad hjälp från NATO så att säga. Och det har väl förändrat bilden lite grann i diskussionen?
Ja, alltså man måste ju vara på det klara med att världen ser helt annorlunda ut efter den 24 februari än vad den gjorde tidigare. Det är helt omvänt liksom, eller förändrat. Och jag tror inte vi kommer att komma tillbaka till hur det var innan 24 februari heller. Men den analys vi gjorde då var ju att det skulle vara negativt för Sverige att bli medlemmar i NATO därför att det skulle innebära att vi på något sätt tryckte på för att Finland också skulle gå med därför att det hade blivit kontentan av det att ansöker vi så ansöker Finland, de kan inte stå där själva. Då har vi tvingat Finland in till ansökan också. Det skulle rubba hela den geopolitiska stabiliteten som vi har haft i vår region här uppe. Då tyckte vi istället att det var bättre att jobba för det här defensiva försvarsförbundet med Finland och se till att vi också höjer vår egen försvarsförmåga tillsammans med Finland. Då höjer vi också en tröskeleffekten för vad det skulle kunna kosta att anfalla Sverige eller Finland. Och det är också någonting som vi vet både Ryssland och NATO var positiva till. För därför att vad ingen av dem parterna ville, det var ju att ta ett militärt vakuum i vår del av världen. Utan man ville ha... Man såg det som ganska positivt att det blev ganska att man behöll stabiliteten här. Och då tyckte vi att det var bäst för svensk säkerhet. Men den här geopolitiska stabiliteten är rubbad för lång tid framöver sedan Rysslands invasion. Och då tycker jag att då är det viktigt att utreda vad ett svenskt medlemskap i NATO skulle innebära både positivt och negativt för vår säkerhetspolitik. Och inte heller utesluta att Sverige gör en ansökan. Och det är också någonting som nu har... kommit fram i diskussionerna i Finland där det nu finns en politisk majoritet för en ansökan och vi ser också de senaste opinionsmätningarna så är det en klar majoritet som är för att Finland skulle ansöka. Och det kommer i sin tur, om de skulle göra det, tvinga oss att antagligen göra detsamma. Så det gäller ju att vi har en bra och nära diskussion och dialog med Finland hur vi, båda länderna ska agera här nu framöver. Mm. Men en ordentlig utredning och genomlysning av att svensk medlemskap skulle innebära tror jag är på sin plats nu.
Mm. För om man tittar på det historiskt så, att säga, så har ju, jag har förundrats över att det fanns en skandinavism på 1800-talet som inte ledde någonstans och efter andra världskriget så försökte ju Sverige att få ett nordiskt försvarsförbund men det blev ju inte av då när Norge och Danmark gick med och Island gick med i NATO så att säga. Men om Sverige och Finland går med i NATO, då blir ju Norden i samma försvarsallians för första gången i världshistorien. Jag har inte tänkt på det förut, Nej. Men jag tittar på det nu och det är ju ganska positivt.
Ja, och det har ju varit problematiskt att Norge och Danmark är med i NATO, därför att de vill ju inte ge upp det givetvis. Mm. Och då är problemet att vi har inte kunnat dela lägesbilder med varandra och så vidare. Mm. NATO vill inte ge ut liksom sina lägesbilder till Sverige och Finland som då inte är medlemmar och så vidare. Så att det är ju problematiskt. Mm. Det skulle ju underlätta givetvis det nordiska samarbetet om vi är med i samma allians. Så är det ju. Men sen finns det ju andra negativa aspekter med ett medlemskap också. Inte minst Turkiet. tycker jag är en klart negativ faktor som spelar roll i hur jag resonerar kring ett medlemskap.
Mm. Jo, det är väl där det är svårast att försvara, och med tanke på den regimen som är i Turkiet också nu. Det var ju lite stabilare före Erdogan ju.
Precis.
Så att det. Men jag har också tittat på den här paragraf 5 som ju ofta tas upp. Och det vill säga det att om ett medlemsland i NATO blir angripet, så ska det ses som ett angrepp på alla. Och det är ju förpliktande då ju. Men jag tittade på när har det använts, och det har bara använts vid två tillfällen, och det var 2001 och efter 9/11 då, terrorattackerna mot New York och Washington. Och då var det ganska begränsad insats att hjälpa till och flygbevaka USAs luftrum då, så att det inte skulle komma fler plan, och spaning efter massförstörelsevapen på Medelhavet som det fanns indikationer på.
Men det var olika tidpunkter för samma år?
Ja, det här spaningen på Medelhavet skedde under längre tid. Mm. Spaningen bröts väl upp ganska snart efteråt så att säga. Men det är det enda som har varit tvingande sedan 1949, så att det är ju inte någonting man missbrukar direkt ju, det här paragraf 5. Ja.
Nej, men sen finns det ju problem som kan uppstå. Vi diskuterade ju det lite innan och pratade om det, att vi hade en situation 2019 när Turkiet gick in över gränsen till Syrien för att rensa från kurder och så vidare. Mm. Och där de då hävdade att man inte gick in över gränsen, utan man skyddade sin egen gräns. I ett sånt läge där då till exempel Syrien tillsammans med Ryssland till exempel skulle ha anfallit Turkiet för att slå tillbaka, att de gick in syriskt territorium. Och Turkiet då skulle åberopa artikel 5, då skulle det ju innebära att vi i så fall skulle komma till understöd. Då hävdar ju då andra att nej, men den kan inte åberopas om det är Turkiet som först har anfallit. Men i de diskussionerna, inte minst när jag deltog i NATOs parlamentariska församling möte i London hösten 2019, där Turkiet eller turkarna, de hävdade att de absolut inte hade gått över gränsen, utan de skyddar bara sitt eget territorium. Och då undrar man ju, vem har då tolkningsföreträde till att kunna åberopa då artikel 5? Är det turkarna då som, eller är det, ska det tolkas på NATO-högkvarteret? Och då blir det intressanta diskussioner där, och just Turkiet är ett problem med auktoritära Erdogan vid rodret, att vi då ska kunna, eller vi ska tvingas på något sätt understödja dem. Det ser jag som högst problematiskt.
Ja, just det. Mm. Ja, det är inte lätt det där.
Nej, jag hörde på P1 en morgon för någon vecka sedan eller ett par, att det var någon som nämnde att NATO ändå betraktar vissa icke-medlemmar som närmare stående NATO än andra. Så att jag, i den kontexten så kanske det ändå är så att man ser Ukraina, och man likställer inte Ukraina och Sverige ur den aspekten. Så att vi kanske ändå skulle få hjälp av NATO om vi blir attackerade. Men strunt samma, det var en liten introduktion till frågan. Vet du om det överhuvudtaget diskuteras någonting, ett semi-medlemskap? Men jag tänker den relation som till exempel Norge har med EU. De är inte medlemmar, men de är ju medlemmar i någonting annat som gör att de åtnjuter vissa fördelar men ändå får betala för det. Finns det några sådana samarbeten? Vi har ju samövningar med NATO, är det inte så?
Ja, det finns ju partnerskap för fred, och vi har ju värdlandsavtalet, inte minst med NATO, som möjliggör att NATO kan upprätta baser på svenskt territorium och så vidare. Och vi har ju, som du säger, samövningar, så vi har ju väldigt nära samarbete med NATO idag. Men vi då inte kan åberopa något skydd. Alltså de är inte förpliktigade till att hjälpa oss, utan då får man ju hoppas i så fall, så länge vi inte är medlemmar får man ju hoppas på att de är snälla nog att hjälpa oss. Så jag tror ju att det finns, även om inte det kanske är officiellt, så finns det ju säkerligen att man betraktar det olika länder olika, och man ska ju inte heller tänka bort Sveriges geografiska läge som otroligt viktigt för till exempel hela Östersjön. Den som kontrollerar södra Sverige kontrollerar i stort sett hela Östersjöinfarten, och det är klart att det är jätteviktigt i strategiskt läge. Och där tror jag att, om man jämför med Ukraina till exempel, att det finns ju en helt annat intresse för NATO att kunna till exempel bistå Sverige i ett sånt läge vi skulle bli anfallna, därför att det handlar om Östersjön, det handlar också om NATO-länder som finns längs Östersjön med Baltikum och så vidare. Så där finns ett helt annat strategiskt perspektiv att ta hänsyn till än vad det finns till exempel i Ukraina. Så att jag har inte hört någon från NATO officiellt säga att man har A, B eller C-lag och så här, men jag tror på något sätt att man betraktar olika länder olika givetvis. Sen är det ju så att en dag NATO ger sig in, även som till exempel nu i Ukraina, då är ju risken, precis som man säger, att då är det krig mellan NATO och Ryssland, och det är ju det man vill undvika. Och det skulle ju bli även om man hjälper Sverige som då inte är ett NATO-land. Mm. Att då, och då tar man klart in det i beaktandet också. Men sen ska man också komma ihåg, vilket kanske många av de här NATO-förespråkarna tidigare i alla fall inte har tänkt på, det är ju att de har ju vurmat väldigt mycket för att vi skulle gå med i NATO. Men det är ju givetvis så att bara för att vi vill gå med i NATO är det ju inte säkert att vi kommer att gå med i NATO eller för att bli insläppta i NATO, för att NATO gör ju såklart egna också strategiska analyser av vad ett medlemskap innebär. Det skulle ju kunna vara så att man säger att nej, det är inte läge just nu att gå med, för att det skulle kunna få katastrofala följder och så vidare, att ni får vänta i så fall. Det är klart att de hela tiden diskuterar sådana saker också. Så bara för att vi vill gå med är det inte säkert att vi blir accepterade.
Rasmussen, den förre NATO-chefen från Danmark, han tog ju upp det här. Jag vet inte om det var ett sätt att försöka övertyga Sverige och Finland att gå med nu. För han menar, nu när Ryssland är upptaget i Ukraina finns ett fönster att gå med utan några komplikationer. Om man däremot väntar till att Ryssland är klar, hur det nu slutar Ukraina, då kan ju ryssarna sätta in stöten eller hota med saker och ting om man skulle söka medlemskap senare.
Ja, personligen tror jag faktiskt att han inte helt ute och cyklar, utan att han har en poäng i det han säger. Därför att, det är därför jag också menar på att ingenting kan uteslutas nu, och vi bör snabbutreda detta, ha en expertutredning som tittar på detta snabbt. Därför att det kan vara så att just det här fönstret finns nu, och att det kommer att få andra följder om den här nu invasionen av Ukraina tar slut och så vidare, och sen börjar vi sätta igång någonting här. Jag tror att det kan ligga någonting i det han säger, att det kanske är rätt läge att titta. Men det är sånt som man får utreda. Det har jag ju inte alla fakta på bordet. Men jag tror att han har säkert absolut en poäng.
Intressant. Tror du att sossarna kommer att ändra sig nu då?
Det beror nu helt och hållet på vad som händer i Finland. Nu ser vi att de finska socialdemokraterna har ändrat sig. Och jag tror att det blir tryck på de svenska socialdemokraterna. Och skulle det vara så att Finland säger att de kommer att ansöka, då tror jag att de svenska socialdemokraterna också kommer att ändra sig. Därför att annars så står de där ganska själva. Och jag tror att de på något sätt vill. De har alltid gjort sken av att de tar något stort ansvar och så vidare, och jag tror att då är man tvingade med kniven mot strupen att förändra det också, för att vi kan inte gå finna med, kan vi inte stå utanför heller, utan det här måste på något sätt göras tillsammans.
Ja, precis. Just det, vi hinner med en lite till.
Ja, jag hade en annan där.
Ja, okej, men kör du.
Vad är status med EUs gemensamma försvarsambitioner? Kan du upplysa mig och lyssnarna?
Ja, vad jag har hört i alla fall. Så här. Men det är framförallt Frankrike som trycker på här att vi ska ha något sorts gemensamt EU-försvar. Och så här. Men annars tror jag den frågan är ganska off the table för tillfället. Det är ingen som vill bygga upp parallella strukturer på något sätt med NATO och så vidare, utan de flesta EU-länder är ju med i NATO och ser det som den första, liksom, det är det försvarsorganisationen. Då vill man liksom inte blanda in EU, men Frankrike trycker ju på väldigt mycket just för den. Men det, jag tror, min uppfattning är att Frankrike är ganska ensam i den uppfattningen nu. Sen nu håller man ju på en diskussion i Danmark här nu, för nu har man ju undantag när det gäller försvarssamarbete och så vidare i Danmark, och nu håller man ju på att man ska ha någon folkomröstning här nu, tror jag, i slutet av våren här om att man ska ta bort de här undantagen som Danmark har. Så det är en ganska het debatt i Danmark just nu för tillfället, där då kanske regeringen ser möjligheter nu med tanke på vad som händer i Ukraina, att man får fler danskar att tänka att vi måste ha något här, jobba mer gemensamt och så vidare, så får man bort undantagen, medan många av de andra, till exempel vårt systerparti, Dansk Folkeparti, så trycker ju på det att de fortsättningsvis ska ha de här undantagen. Så att det är ju en debatt liksom, och att det kanske inte är läge att ha en folkomröstning just under brinnande krig i Ukraina och så vidare. Så det är ju en liten intressant diskussion på nära håll att följa. Men när det gäller just det är ju gemensamma försvaret, så upplever jag att Frankrike står ganska ensamma.
Intressant. Ja, Dick.
Jo, jag tänkte det är också en diskussion här om vem som ligger närmast Ryssland i svensk inrikespolitisk debatt. Och jag tycker det är ganska mycket osakliga argument som förs fram. För att man ska ju titta på vad partierna faktiskt gör. Och Europarådet är ju en viktig organisation för att diskutera mänskliga rättigheter och de här demokratifrågor och annat. Och därifrån blir ju Ryssland suspenderad efter Krim-attacken. Men det enda partiet som röstade för att bjuda in ryssarna i värmen igen 2019 var det, va? Det var ju Socialdemokraterna.
Precis. Och då kanske man ska sätta sig på höga hästar och anklaga Sverigedemokraterna för en massa osmakligheter, för att rent konkret så är det ju de svenska socialdemokraterna som har släppt in Ryssland igen. Nu är de ju suspenderade igen och de till och med diskuteras att man ska uteslutas ur Europarådet. Men det var de svenska socialdemokraterna som släppte in dem i värmen igen.
Så här borde vi ha koll på hur de gör nästa gång det blir aktuellt.
Ja, absolut. Och de har ändå en mage på att anklaga oss, men det är ju vi som har tidigt varit ute och varnat för Ryssland. Även när det fanns en positiv utveckling, för det fanns det på 90-talet, där Ryssland hade en positiv utveckling där man gick mer åt väst. Man hade ju observatörsstatus, jag vet inte om man fortfarande har det faktiskt, men man hade ju det i NATO. Så man var ju på väg in i NATO.
Just.
Och sen kom ju Putin och sen förändrades sakernas tillstånd. Men vi var ju ute väldigt tidigt på slutet av 90-talet och varnade för Ryssland. Och att även om det såg positivt ut för tillfället så kunde det snabbt ändras, och en försvarsmakt tar lång tid att bygga upp försvarsförmåga. Och där vi ska inte göra om samma misstag som vi gjorde 1925, försvarsbeslutet där. Och det är precis det vi har gjort. Men där har Sverigedemokraterna varit ute väldigt tidigt och varnat. Så tittar man bakåt i tiden på vad som har sagt och gjort från Sverigedemokraternas sida, så har vi ju mycket, mycket mer trovärdighet än något annat riksdagsparti när det gäller för hur vi har suttit och liksom analyserat omvärlden och sett vad som kan hända och också tagit höjd för det.
Jo, det är ju rätt naturligt när ett parti har det nationella perspektivet för ögonen medan andra har annat glimmer i ögonvrån.
Precis.
Ja.
Ja, det är bara att köra på här, Dick, med fler säkerhets- och utrikespolitiska frågor.
Vad ska man ta? Nej, men hur ser du rent allmänt på EUs utveckling? Jag är ganska besviken efter Brexit. Då trodde jag att Bryssel skulle lugna ner sig och förstå att det finns motstånd mot en allt större centralisering. Men jag får en känsla av att det har blivit värre, att Frankrike driver på mer för centralisering till Bryssel. Hur ser du på utvecklingen?
Ja, men det är väl den uppfattningen jag har också. Och man ser ju inte minst hur de har attackerat enskilda länder som då opponerar sig och har lite avvikande åsikter. Inte minst i östra Europa som Polen och Ungern och så vidare. Och med tanke på hur de här länderna då stängde sina gränser 2015 när vi hade den här invandringen av framförallt unga män från Afghanistan och Mellanöstern. Och man tyckte att de var inhumana och så vidare. Och det är de länder som nu har öppnat upp för de ukrainska flyktingarna när det är kvinnor och barn och så vidare. Och därför att det är ett grannland, och det är precis så de vill driva. Och det är så som vi också anser att en flyktingpolitik ska drivas. Men där har ju EU tagit väldigt höga brösttoner liksom, skulle att liksom styra över de enskilda länderna på hur många vilka man ska ta emot och hur många man ska ta emot och så vidare. Och det är klart att jag känner också det, att EU går mot en centralisering. Jag såg ett litet, en dörr öppnas eller ett fönster öppnas i samband med förra EU-valet, där jag tyckte att det är någon av de konservativa partierna runt om i Europa var på framväxt, och att vi kanske kunde då, det var ju därför jag förespråkar också den linje som partiet har nu, att vi ska i första hand verka inifrån EU och få till en förändring. Att man såg att våra systerpartier satt i regeringsmakten runt om i Europa och att vi kanske kunde få till stånd en förändring. Det har ju gått lite tillbaka tyvärr. Och nu ser vi, som du säger, att där är de länder nu som driver på att det ska centraliseras ännu mer och så vidare. Så att det är en tråkig utveckling, och jag tycker att EU borde, med tanke på Brexit, så trodde jag ändå att man skulle vara lite mer ödmjuk. Inför de här, även de här länderna som jag nämnde, som man då var attackerad och var på, där de menar på att de har sitt självbestämmande och de gör liksom sina saker, men det accepterar inte EU. Och jag tycker man ska vara lite mer försiktig, för helt plötsligt så kommer det kanske fler utträdesansökningar.
Mm.
Och då är ju, det är ju precis helt enkelt vad Ryssland är ute efter, att söndra EU och låta EU falla, eller Europa falla sönder.
Mm.
Och det tycker jag inte man ska ge dem. Och då gäller det att EU också är ödmjuk och respekterar att vi är olika länder och olika folk och vi har ju våra olikheter.
Ja, just det. Där finns det möjligt kanske att få dem att lugna ner sig i Frankrike. Precis. För att en del pekar på att Olaf Scholz nu, som är ny tysk förbundskansler, är ju väldigt passiv i Europafrågor. Han riktar sig inåt så att säga, och det ger fritt spelrum till Frankrike, och de är ju centralister.
Precis.
Men här skulle det ju kunna då vara ett skäl till att säga till Frankrike, nu får ni lägga ner den där.
Ja, problemet är ju att Storbritannien har lämnat. Även om jag förstår dem och sympatiserar med det, så är ju Storbritannien en väldigt nära allierad till Sverige. Och också en motståndare till den här centraliseringstanken och så här. Och när de då har lämnat som ett stort land, så är det ju problem, därför att det är inte så många som bjuder på motstånd ut i Frankrike.
Nej, precis. Så där gäller det att skälpa upp det.
Nej, men det är också, tänk på EU och Ukraina, då kommer jag att tänka på det här massflyktsdirektivet som jag tror att Danmark har undantag ifrån. Jag läste det på Wikipedia i alla fall.
Det kan jag faktiskt inte svara på.
Nej, det behöver du inte göra. Jag får ta på mig den. Men det kanske är en väg att gå, att man så att säga kör lite tuffare mot Bryssel och försöker få lite fler undantag. Och det vill säga, för det här massflyktsdirektivet, det är ju där beslutar man bara centralt. Ja, nu måste alla öppna gränserna. Och i kombination med asylrätten så blir ju det jättemärkligt. Vi öppnar ju i princip upp hela EU för permanenta, ja, det är lite juridiska spetsfundigheter, men i alla fall i Sverige riskerar vi ju att alla som kommer hit söker asyl, och att med vår då generösa inställning att vi faktiskt tvingas ge det. Men den där typen av tvingande EU-lagstiftning, kan det vara en framkomlig väg att vi så att säga successivt förhandla bort bit för bit, eller är den dörren helt stängd?
Jag kan faktiskt inte svara på hur möjligt det är att nu efterhand förhandla till undantag och så vidare när det väl är på plats och så vidare. Men Sverige generellt är ju kassa rent ut sagt på det här med förhandling. Alltså jämför svenskar med danskar så är det ju natt och dag. Danskarna är jättetuffa när det gäller förhandlingar. De är businessmen, de vet exakt hur de ska förhandla och göra det bästa möjliga för sig själva. Medan svenskarna är fullständigt naiva och går med på allt. För vi ska inte ligga någon till last, och vi ska inte opponera oss. Vi ska vara de som alltid är produktiga och som alltid tycker och tänker som alla andra. Och vi ska inte stå. Jag möter ju de här sakerna i det dagliga arbetet med, när man diskuterar regeringen ska åka ner och förhandla till exempel i Bryssel och så vidare, så är det ju aldrig tal om att vi ska vara de som opponerar oss och tycker att det här är fel, även om vi egentligen tycker det, för då lägger vi oss platt ändå. För vi ska alltid vara de som är duktiga och göra precis som resten av EU. Vi ska inte sticka ut. Och det är ju problematiskt. Och jag vet inte hur det är när det gäller de här, det kan ju faktiskt inte rätt det formella, om det finns möjlighet att i efterhand förhandla till sig undan. Och det, jag skulle tro att det är väldigt, väldigt svårt. Utan det är ju när man diskuterar för att nya saker som kommer på plats, då kanske man kan förhandla till sig undantag och så vidare. Men det här blir nog svårt. Mm. Men det här med massflyktsdirektivet här nu, jag tycker vi ska ändå vara tacksamma att det är Ukraina vi pratar om. För de flesta ukrainare kommer säkerligen att åka tillbaka också. Och de som stannat tror jag inte kommer överhuvudtaget vara någon större belastning för Sverige ändå. Utan det är personer som lätt assimileras och smälter in i vårt samhälle ändå. Det var om man hade utfört här massflyktsdirektivet från något annat land som är mer avlägset, som typ när det är 2015 års invandring. Det hade varit mycket, mycket mer problematiskt.
Mm.
Ja, vi har ägnat ganska mycket tid åt den frågan senaste avsnitten,
ja,
Dick, Linus och jag.
Ja,
men absolut. Men det här med förhandlingar, och danskar är bra på det. Vi kanske får skicka en delegation till Bryssel från Skåne då. Så, ja, så ja, kanske ja. Vi är någorlunda nära.
Vi brukar kalla oss danskar var nere. Så att, ja.
Kanske blir ordning och reda äntligen.
Ja, precis. Jo, men skåningar är alltid bra.
Ja, det tycker jag. Min mamma är skånska, så att jag är halvskåning. Så att,
ja, du är lite redig på grejer.
Ja, jag gör det. Ja. Mm. Ja, men din taxi kommer om en minut höll jag på att säga, men nu slår den om faktiskt till 13.55.
Ja, så att,
mig. Ja, men precis. Ja. Men innan dess så får Dick och jag tacka så mycket för att
ja,
du kom
verkligen.
Hit.
Ja, verkligen.
Tack
roligt.
Själv. Vad trevligt att medverka.
Mm. Mm. Du är hjärtligt välkommen tillbaka vid tillfälle.
Ja.
Och tack även till alla er där hemma som har tittat och lyssnat. Det blev lite kort fredagsavsnitt här, men alla andra program är så himla långa så att, det får ni leva med. Tack så mycket och en hjärtligt trevlig helg.
Hej då!
Hej!